helt unik. Och det är inte bara jag utan många som vill följa Luffarlasse.
Så vad kommer det handla om denna säsong?
Det är mycket fokus på Luffarlasse och ingen vet vad Luffarlasse gör, men att han är ju runt och luffar och hittar på olika äventyr. Fångar han någon mus, sork, kommer han korsa vägen igen och så vidare. Men vi vill också fokusera på det rika djurlivet och Lasses vänner, för det finns många katter och andra djur i hans omgivning, så det kommer bli ett ännu rikare djurliv.
Precis som förra säsongen så har ett tv-team följt Luffarlasse under några dagar.
Men det är en utmaning. Vi filmar ju en mycket mer lummig period nu. Sist var vi och filmade i april, nu är vi i maj. Och det är mycket grönare, det är mycket svårare att filma. Lasse kan gömma sig lättare, så det är en tuffare utmaning för oss.
Programmet om Luffarlasse kommer att sändas i slutet av september. Reporter var Samuel Stålros på P4 Väst. Du har lyssnat på Klartext. Du hittar oss även på Facebook och på Instagram och i appen SR Play. Jag heter Amanda Moln och önskar er en trevlig helg.
Ekonyheter. Tre svenska medborgare döms till fängelse i Finland för en skjutning mot ett radhus i utkanten av Helsingfors i augusti förra året. Hufvudstadsbladet skriver att det rör sig om ett gängrelaterat mordförsök. Och fyra personer, varav tre alltså är svenska medborgare, mellan 20 och 30 år, döms nu av Helsingfors tingsrätt till fängelse i mellan 6 och 10 år för mordförsök. Enligt Hufvudstadsbladet så ska bakgrunden ha varit en narkotikaskuld. I Dublin så tilldömdes den tidigare ledaren för partiet Sinn Féin, Gerry Adams, idag ett skadestånd om drygt 1 miljon kronor från mediebolaget BBC. Adams hade stämt BBC för förtal därefter att mediebolaget pekat ut honom som ansvarig för mord på brittisk agent.
The British Broadcasting Corporation upholds the ethos of the British state in Ireland. The licensed payers are going to pay for this.
BBC upprätthåller den brittiska attityden gentemot Irland. Licensbetalarna får stå för notan, sa den 76-årige Gerry Adams utanför domstolen. I decennier var han ledare för Sinn Féin, ett politiskt parti som på den tiden fungerade som det paramilitära IRAs politiska gren, även om Adams själv alltid förnekat att han varit medlem i IRA. I ett BBC-program och en webbartikel från 2016 påstod en anonym källa att Adams gett klartecken till mordet på en brittisk underrättelseagent som mördades 2006. Adams tillbakavisade uppgiften och stämde BBC för förtal i Irland där han var ledamot av parlamentet. Efter flera veckors förhandlingar gav domstolen i Dublin idag honom rätt. Han får nu ett skadestånd på drygt 1 miljon kronor. Adam Smith från BBC var besviken.
We're disappointed by this verdict. We believe we supplied extensive evidence to the court of the careful editorial processes and journalistic diligence.
Pontus Mattsson, London.
Frankrikes president Emmanuel Macron anser att länder i Europa ska skärpa sin hållning mot Israel. Om ingen respons på den humanitära situationen kommer från Israel under de kommande timmarna och dagarna, så måste vi skärpa vår kollektiva position. Det här sa Macron på en försvarskonferens i Singapore. Trump-administrationen planerar att utvidga sina restriktioner mot Kinas tekniksektor med nya regler som även omfattar dotterbolag till företag som redan är föremål för amerikanska begränsningar. Det här rapporterar Bloomberg News ikväll med hänvisning till personer med insyn. Svenska damerna spelade 0-0 och tappade poäng borta mot Italien i Nations League-fotbollen ikväll. Grupp 1:an Sverige har fortfarande en semifinalplats i egna händer, men lär behöva vinna gruppspelsavslutningen mot Danmark som spelas på tisdag hemma i Solna. Det får avsluta Ekot med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
EU lägger nya sanktioner för att pressa Ryssland. Men samtidigt fortsätter Europa att köpa rysk energi och göda Putins krigskassa.
Det ser illa ut och experter som jag har pratat med, de ser ju det som ett stort mått av hyckleri.
Varför är det så svårt för EU att kapa energibandet?
Och den nya frågan som också seglat upp, det är att gå från ett beroende till ett annat.
Lyssna på Europapodden när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och nu några minuter. minuter över 9 på kvällen ska det en halvtimme framöver handla om deckardrottningen framför alla andra. Det här är Bildningsbyrån från UR.
Hon iscensätter ju ett fiktivt självmord. Eller ett mord på sig själv.
Hon säger godnatt till sin dotter som tror jag är 7 år då. Hon har ju en liten dotter som heter Rosalind. Och sen sätter hon sig i sin bil, som hon ju har en egen bil, och kör iväg.
Det är en kall decemberdag. Och en förtvivlad Agatha Christie försvinner spårlöst från sitt hem.
Hon ställer bilen vid en klippkant och lämnar saker i bilen, och sen är hon bara borta.
Det intressanta är väl att hennes saker ligger kvar i bilen. Hennes ID-handlingar och hennes kläder och så. Hon hade ju en packning med sig. Är hon mördad? Är hon, har hon tagit livet av sig? Eller är hon kidnappad? Vad har hänt? Ingen vet. Så att det blir ju krigsrubrik reglad.
Bildningsbyrån idag handlar om deckarförfattaren Agatha Christie. Under ett århundrade har hon inspirerat generationer av författare och underhållit miljontals läsare världen över med sina finurliga detektivromaner.
Vi älskar ju det här med att lösa mysterier och klura ut hur saker hänger ihop och så. Och sen har ju hennes böcker blivit så där ikoniska. Det är ju klassiker verkligen.
Men hon är ju deckardrottningen. Hon är den stora deckardrottningen.
Det finns ingen annan som är så stor som henne, som Agatha Christie, vad gäller antal böcker, som gäller vad gäller antal läsare och som haft sån betydelse för andra författare.
Kristina Appelqvist är själv deckarförfattare och hon har låtit sig inspireras av Agatha Christies sätt att skriva.
Jag läste väldigt många Agatha Christie under ganska kort tid, och jag tror att det är det som påverkade mig ganska mycket, för att jag nästan omedvetet fick in liksom i mitt DNA lite grann hur en deckare ska skrivas.
Jag tycker att dagens deckarförfattare, det finns jättemånga bra, och de har utvecklat deckargenren på helt andra sätt. Men det är ingen som riktigt lyckas med Christies just effektiva berättarteknik.
Lotta Olsson är deckarkritiker och är ledamot i Svenska Deckarakademin. Och hennes första kontakt med Agatha Christie är tack vare hennes mamma.
När jag var 8 tror jag det var, 9 var jag, så hade mamma slut på barnböcker åt mig och hade inte tid att åka till biblioteket. Och då ryckte hon ut en Agatha Christie. Hon har på något sätt alltid funnits som en slags ryggmärg för mig. Det är hon som skriver de riktiga deckarna. Det är hon som är hon är den enda deckardrottningen.
Hon växer upp i en välbeställd familj. Hennes far har ärvt pengar av farfar.
Ja, hon föds ju 1890 och hon växer upp i den här i Torquay. Bor hon, som är en liten håla, höll jag på att säga. Men det var väl allting på den tiden, skulle jag säga.
Agatha är tredje och sista barnet till Fredrik och Clara Miller. Men eftersom hennes storebror och syster är 10 respektive 11 år äldre och bor mestadels på internat, så växer hon upp i princip som ensam barn.
Hon tillbringade ju mycket tid med att läsa och leka. Och hitta, fantisera och hitta på låtsas världar liksom.
Agatha är ett blygt och känsligt barn. Och när hon är liten så tampas hon med vilt fantasi som öppnar upp för en läskig man med pistol som hon tror sig se i olika sammanhang.
Hon var ju lite av en drömmare, och jag tror inte att hon hade så mycket kompisar så hon var riktigt liten.
Hon är istället omgärdad av tjänstefolk och sin guvernant. Och till skillnad från sina äldre syskon så får hon hemskolning. Och hennes mamma bestämmer att hon inte ska lära sig läsa och skriva förrän hon är 8 år. Men redan som 4-åring så lär sig Agatha läsa på egen hand.
Och hon läste Edith Nesbit som barn, som är en sån här klassisk brittisk barnboksförfattare som också är väldigt fantasifull. Hon läste Lewis Carroll, Alice i Underlandet och sådär. Och då lär man sig att fantisera. Man lär sig att världen kan se ut hur som helst, vad innehåller vad som helst.
Även om Agatha får tillbringa mycket tid för sig själv, så har hon en lycklig barndom. Hon har en närvarande mamma som lägger grunden för en livslång vänskap och en kärleksfull pappa som är en riktig livsnjutare.
Hennes far, han gör inte så mycket om dagarna. Han åker iväg och spelar olika spel och går på middagar och så. Han arbetar inte och de lever ett ganska bekvämt liv.
Men allt förändras en dag när hon är 11 år gammal, då hennes pappa dör efter en tids sjukdom.
Då har han också förlorat de här pengarna. Det är klart, han arbetade ju inte för att de förmögenheten skulle finnas kvar, utan den försvann ju. Och då fick man ju det lite sämre och lite mer problematiskt.
Så när hennes pappa dör så är familjen i princip utan försörjning, men mamman har lite pengar. Och samtidigt så måste de ju ha tjänstefolk hela tiden, vilket ju inte är det första man själv tänker på att man skulle skaffa sig om man hade lite risigt med pengar.
Fastän familjen inte längre har särskilt mycket pengar, så fortsätter de alltså leva i en viss typ av liv som man förväntades göra bland hennes samhällsklass. För Agathas del betyder det bland annat att hon nu 15 år gammal får musikundervisning i Paris.
Och överväger till och med att bli pianist, alltså professionell pianist, men konstaterar väl att hennes musikaliska talang ändå inte kanske riktigt räcker för det. Men sen är det också det att när kvinnor är ganska unga då, så ska man ju presentera sig i societén, debutera eller hur det nu kallas. Och det skulle hon väl egentligen göra i London, men då har man ju ont om pengar och då gör hennes mamma så att man hyr ut det här stora huset för att få en liten inkomst. Och så ber man sig till Kairo istället, till den brittiska kolonin där allting är lite billigare. Och så kan då Agatha debutera i societén där istället. Och det här tycker jag är lite roligt, att man liksom överger inte de traditioner man förväntas uppfylla, men man hittar lite lösningar då när kassan har sinat då.
Agatha är 17 år gammal när hon debuterar i Kairos societetsliv. Och hon är inte den här blyga, ensamma flickan längre. När hon väl kommer tillbaka hem till Torquay så är hon en självsäker och bedårande ung kvinna som är fullt upptagen med att umgås med vännerna. Och hon får snabbt många beundrare.
Hon hade en bunt friare som verkligen friade på riktigt. Och någon snäste hon av med att säga, men skärp dig, det där var väl ändå en dum idé. Varför friar du nu? Vi har ju känt varandra i 10 dagar. Och så hon verkar ha varit rätt så här kaxig från början.
Och det är också under den här tiden, när hon en dag blir riktigt uttråkad efter en tids sjukdom i influensa, som hon börjar skriva på sin första novell på uppmaning av sin mamma. Och lyckas fortsätta med att skriva mellan sina alla andra aktiviteter.
Hon ville bli operasångerska, det gick inte så bra. Hon gick till någon pedagog som var så här, nej, kanske inte rösten håller för. Och hon försökte brodera och det var kul. Det gör man som överklassflicka, så gör man ju det under den här tiden i början på 1900-talet. Det hör till att flickorna som ändå inte gör något vettigt med sina liv för att de inte får arbeta. Men sen började hon skriva istället och ha det som hobby bara.
Och en dag när Agatha och hennes syster Madge, som själv hade lyckats få flera noveller utgivna, pratar om sina favoritdetektivromaner, så utmanar de varandra om huruvida de skulle kunna skriva en deckare eller inte. Systern är tveksam om Agathas förmåga, men där och då föds idén. Men innan det skulle bli en verklighet så drabbas Agatha av något annat. Archie Christie.
Han ser ju väldigt tjusig ut på bilder som man ser. Och han var ju då stridspilot under första världskriget, och som kanske riktig actionhjälte. Och han uppvaktade henne väldigt ivrigt.
Agatha kan omöjligen veta att deras förhållande en dag kommer att få en mycket dramatisk vändning. För trots deras många olikheter så vill hon inget annat än att gifta sig med Archie.
Det beskrivs hur de gifte sig då mitt under det första världskriget under en permission. Det var julafton 1914 tror jag så att de gifte sig.
Medan han återvände till krigsfronten i Frankrike så börjar Agatha jobba som volontär på ett sjukhus där hon möter många belgiska soldater. Det är också nu som hon tar sin systers utmaning på allvar och börjar skriva på sin första pusseldeckare. Och huvudpersonen blir den belgiska Hercule Poirot som den ikoniska detektiven som löser mystiska brottsfall.
Ofta i den här typen av böcker så är ju detektiverna, de är ju otroligt smarta. Och det är ju en intellektuell gåta att lösa, så att det är klart de är extra lämpade att göra det och det är därför de klarar av det också.
Kerstin Bergman är själv författare och forskar om svenska samtidsdeckare vid Lunds universitet.
Poirot var ju en av hennes stora huvudpersoner som hade sina små gråceller som han ofta pratar om, just det här intellektet då, som gjorde att han kunde lösa mysterier.
Agatha skriver färdigt den första boken om Poirot mitt under första världskriget och blir färdig med den 1916 men lyckas inte få den utgiven. I flera år skickar hon sitt manus från den ena förläggaren till den andra. Men det dröjer 4 år innan hon hittar någon som vill publicera den 1920. Och i och med Hercule Poirots födelse får också pusseldeckargenren ett nytt uppsving. Och Kerstin Bergman menar att det finns en särskild formel för en lyckad pusseldeckare.
Framförallt så handlar det ju det här, om det här att man ska ha en begränsad plats där det bara har kunnat finnas ett visst antal människor vid tillfället för brottet. Och alla de som finns där ska ju helst vara misstänkta också, eller de ska ha ett motiv för att ha begått det brottet. Och sen ska detektiven då kunna avfärda en i taget av de här tills det bara återstår en då som verkligen måste ha gjort det.
Detektivromanerna hade blivit oerhört populära i början av 1900-talet. Och Agatha som hade läst sin första deckare som 8-9-åring växer upp med bilden av den häftiga detektiven Sherlock Holmes av författaren Arthur Conan Doyle.
Jag tror att hon, som alla populära författare, så kommer man i rätt tid. Man ska inte glömma Sherlock Holmes här, för han är en så viktig person. Ja, eller möjligtvis Conan Doyle, författaren. Men
varför det? Hur menar du?
För att han blev så otroligt populär. Och att man upptäckte, bokbranschen upptäckte att det fanns ett sånt sug efter den sortens äventyrsberättelser som riktade in sig just på... Deckaren är ju en äventyrsberättelse, men den är också just det här, det logiska gåtlösandet. Den bilden av människan som väldigt begåvad, som kan räkna ut saker. Jag tror verkligen att det har varit så viktigt för deckarläsarna. Man känner sig lite smartare när man har läst en deckare och känner att man har stått på detektivens sida och löst saker. Man har sett igenom alla lögner.
Man är lika intelligent som detektiven.
Ja visst, man är nästan Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes är vid den här tiden oerhört populär. Men deckargenren hade skapats långt tidigare som ett hopkok av skräckromantiken från 1700-talet och 1800-talets äventyrsromaner.
Nej, men ofta brukar man ju säga att Edgar Allan Poe och hans Morden på Rue Morgue var den första. Och det är ju, vad ska man säga, en lång novell kan man väl kalla det för. Och där har vi ju redan där har vi det slutna rummet som är en sån sak som blir klassiskt i pusseldeckarsvängen sen också. Det här med att någon ligger mördad i ett rum. Mördaren måste ha kommit in och mördat och tagit sig därifrån, men det finns inga spår av det för rummet är låst inifrån. Och det var ju där på 1800-talet, dels hände det mycket inom tekniken. Man började jobba med fingeravtryck, man fick fotografier. Så att det var mycket sånt där som gjorde att polisarbetet kunde liksom utvecklas, eller detektivarbetet.
Men när Agatha Christie börjar skriva sina böcker om Poirot slår hon på helt nya strängar hos läsarna. Den fåniga och lite löjliga figuren Poirot blir som en frisk fläkt då han är något av en kuf.
För han är så sprättig, och det är ju kul. Hon gör honom ju på något sätt som en antites till Sherlock Holmes. Sherlock Holmes är ascool och spelar fiol och tar morfin och bor i sin lilla lägenhet där med på Baker Street och är intelligent och skarp och så här. Medan Poirot är ju fånig. Han är ju fånig rakt igenom, och alla tycker han är jättejobbig. Han har speciella vanor, han har sina mustascher, som han är fåfäng.
Den första boken om Poirot blir inte en omedelbar succé, och Agatha börjar skriva andra typer av romaner under några år. Men plötsligt så lossnar det, och hon ger ut den ena bästsäljaren efter den andra.
Well, the disappointing truth is that I haven't much method. No, I think the real work is done in thinking out the development of your story. That may take quite a while. Then when you've got all your materials together, as it were, all that remains is to try to find time to write the thing.
I en intervju här från 1955 säger Agatha att hon inte har någon speciell metod för att lyckas. Men att när hon väl har bestämt sig för handlingen så ska det inte ta mer än 3 månader att skriva en bok.
3 months seems to me quite a reasonable time to complete a book if one can get right down to it.
Hon gör en väldigt rolig parodi på sig själv i Den gula hästen, som är en av hennes absolut bästa. Där träffar huvudpersonen sin kompis deckarförfattaren, som är så här: men jag orkar inte. Varför skulle alla vilja mörda samma person? Och om de vill det, vore inte den personen så obehaglig så att man tyckte att det var rätt åt den personen? Och hon skriver väldigt kul om hur man konstruerar intrigen och hur svårt det är.
Alltså att hennes sätt att skriva är väl just att hon lyckas berätta väldigt mycket på lite utrymme. Det är något vi som skriver nu kunde lära oss av, som ofta brer ut oss lite mer. Det kanske inte är den mest vackra prosan hela världen, men det är en effektiv prosa där hon liksom väldigt snabbt för in oss i ett mysterium.
Där dagens deckarförfattare behöver liksom 500 sidor för att berätta en historia, så behöver hon 200 och berätta mycket mer. Och just gör det på ett sånt lätt berättarsätt så att man följer med utan att behöva anstränga sig. Det är roligt hela vägen. Hon har en slags svung i språket. Det studsar fram.
Och ändå säger man att hon skriver så enkelt. Eller hur?
Ja,
eller?
Men det är ju det svåraste som finns. Att göra det enkelt och få det att fungera. Men det gör de stora populärförfattarna. Det gör Astrid Lindgren, det gör Enid Blyton, det gör Agatha Christie. Och jag jämför ju med barnböcker, och det är ju delvis för att jag är gammal barnboksredaktör. Jag var barnboksredaktör länge på Dagens Nyheter. Men jag tror att det är populärlitteraturen ligger nära barnlitteraturen i det att den går rakt på det vi drömmer om, det vi känner, det här vi längtar efter. Det är någonting annat än att läsa för att det är fint och nyttigt att läsa och att det kan vara bildande och sådär. Det här läser vi för att det är kul. Det är bara det här vi gör när vi vill göra någonting riktigt, riktigt roligt.
Mitten av 1920-talet är Agatha en välkänd författare och har inte några som helst problem med att publicera sina böcker. Hon är lyckligt gift och har en underbar dotter, Rosalind. Men allt vänds upp och ner en vårdag 1926.
Hon stod ju väldigt nära sin mamma. Och mamma betyder jättemycket för henne, tror jag. Och mamman blev ju sjuk här strax innan 1926 och dör ju också där. Och det var ju en stor sorg för henne när mamman dog. Och det tyngde henne enormt mycket.
Agatha går in i en depression efter sin mammas bortgång. Och medan hon försöker processa sin förlust så berättar Archie att han vill skiljas.
Han har träffat en annan och hon hade inte anat någonting. Hon hade inte förstått det här riktigt. Hon hade väl varit så upptagen av sorgen efter sin mamma som då hade gått bort ganska nyss. Men det som händer då är att han vill ju skiljas och hon vill att de ska försöka igen. Hon tror att det här ska gå över. Men han är ganska ihärdig och framhärdar ju i detta.
En decemberdag 1926 får Agatha nog när Archie berättar att han har planerat en resa med sin älskarinna. Det är som om hon plötsligt blir en av sina huvudkaraktärer i sina detektivromaner. Först går hon och lägger sin dotter för att sedan ta sitt pick och pack och sätter sig i bilen och försvinner spårlöst. Det är också nu som hon blir en världsnyhet eftersom bilen hittas övergiven vid en vägkant med hennes ID-kort och personliga tillhörigheter.
Och alla börjar leta efter den här deckarfattaren. Och det är klart, det är ju väldigt kittlande att en deckarfattare är försvunnen. Är hon mördad? Har hon tagit livet av sig? Eller är hon kidnappad? Vad har hänt? Ingen vet.
Det blir en stor uppståndelse. Tidningarna skriver om henne varje dag. Och tusentals människor letar efter henne. Och 11 dagar senare så blir hon igenkänd på grund av alla tidningsartiklarna. Då är hon incheckad på ett hotell i Harrogate, nästan 30 mil norr om hennes hem.
Och jag tror faktiskt inte att man ännu riktigt vet hur hon tog sig dit egentligen då, eftersom hon hade övergett sin bil och sin packning. Och det intressanta är väl just att hon checkade ju in i och använde då samma efternamn som den här älskarinnan.
Agatha är förvirrad när hon hittas och vägrar prata om händelsen för resten av sitt liv. Och den officiella förklaringen blir att hon har tappat minnet. Men Kristina Appelqvist kommer med en egen förklaring till hennes försvinnande i en av sina deckarromaner, En giftig skandal, där handlingen utgår ifrån Agatha Christies olika klassiker.
Först kom jag nog på att jag skulle göra något med hennes försvinnande. Och sen så måste jag ju ha något mod. Och så jag tror att det ena gav det andra på något sätt. Att jag liksom kom på det här med den här annonsen för ett mord annonserat. Så någonstans där insåg jag att jag skulle kunna göra fler sådana kopior. Så att det var liksom en hel kedja av tankar som liksom vandrade fram.
Agatha Christies försvinnande blir ett mysterium. Och många försöker få en klarhet i vad som egentligen hände. Vilket bara gör Agatha mer och mer skygg för strålkastarna. Speciellt när en hel del av kritiken går ut på att hon bara ville få uppmärksamhet. Men nu är i alla fall separationen med Archie ett faktum. Och hon går med på skilsmässan 1928. Och inom kort ger hon sig ut på en lång resa. Hon tar tåget, närmare bestämt Orientexpressen mot Bagdad.
Och då åker hon på egen hand. Det är lite djärvt kan man tycka då, att åka som ensam kvinna i den här tiden, men det gör hon i alla fall.
Det är också nu som idén till en av hennes bästsäljare, mordet på Orientexpressen, blir till.
Jag tror att hon är i och för sig ganska mycket en äventyrare i fantasin mest. Men det finns ett drag där av att hon ger sig ut på hur många resor som helst. Och mordet på Orientexpressen är ju typiskt det där. Hon älskar ju åka tåg. Så det är klart att hon gör en mordhistoria på ett tåg.
Och det är väl inte på den första resan, men hon gör väl någon resa till sen. Och då träffar hon ju sin andra man, Max Mellowen. Och det intressanta är väl att han är så pass mycket yngre. Han är ju 14 år yngre och hon är själv så att hon nästan inte riktigt vet vad hon ska tänka om det här. Hon undrar ju vad alla andra ska tänka också, såklart.
Hon bryr sig i slutändan inte om åldersskillnaden och gifte sig med Max Mallowan, en spännande arkeolog som arbetar främst på olika utgrävningar runt om i Mellanöstern. Agatha blir mycket engagerad i hans arbete och lämnar ofta sin dotter i andras vård för att följa med honom. Hon hämtar också inspiration från hans arbete till flera av sina böcker som utspelar sig i de miljöerna.
Och berättar om, framförallt om Orienten på ett sätt som är så sagoaktigt nästan. Hon älskar ju den här arkeologiska miljön. Det finns också jätteroligt skildrat när i En flicka kom till Bagdad, när huvudpersonen utger sig för att vara arkeolog och är med under en utgrävning, för hon måste gömma sig för skurkarna. Och hur fascinerad hon är av att sitta och damma av sanden från gamla krukskärvor och tänka på hur de levde på den tiden.
Men Agatha får anledning att fördjupa sig i andra intressen också. För när andra världskriget bryter ut 1939 så återvänder hon till sjukhusen där hon jobbar som volontär.
Hon var ju sjuksköterska under krigen och jobbade mycket med farmakologi och i medicinförrådet och lärde sig väldigt mycket om gifter. I det första var det som hon lärde sig grunderna. Sen kom hon tillbaka under andra världskriget och uppdaterar sina kunskaper och har väldigt nytta av det. Bland annat då i just den här den gula hästen så använder hon talliumförgiftning som hon blev tipsad om då när hon jobbade under kriget. Och jag tror att hon, det är någonting där. Det är de exakta doserna på apoteket där hon är med och sorterar mediciner. Och det är de exakta doserna i deckarna hon skriver också. Hon är exakt. Hon är en matematiker, mer kanske än en författare.
Agatha Christie får ett långt och produktivt liv. Under sitt 86 år långa liv skriver hon mer än 80 böcker. Och med flera miljarder läsare runt om i världen så räknas hon som den mest lästa författaren efter Bibeln och Shakespeare. När hon dör 1976 så lämnar hon flera ikoniska karaktärer som Hercule Poirot och Miss Marple efter sig.
Hon resonerar väldigt mycket om vad som är rätt och fel och hur man ska vara som människa. Och det är ju deckarens grund på något sätt. Det är det där, hur långt får man gå i sitt hat mot andra människor? Hur ska man hantera motgångar i livet? Och det är ju, på något sätt så är det hon hela tiden återkommer till är att nej, men man får inte gå över en gräns.
Det som är häftigt är ju hur hon fortfarande lever kvar idag. Att folk tittar fortfarande på Poirot-filmatiseringar och Miss Marple-filmatiseringar. Och de görs om och om igen med nya skådespelare. Och alltså hon är fortfarande så aktuell.
Om du frågar svenska deckarförfattare så är det väldigt många skulle säga att i botten någonstans ligger ju den här. Ligger Agatha Christie och det sättet att skriva. Så man har tagit med sig åtminstone någonting av det.
Bindningsbyrån idag handlar om Agatha Christie. Vill du lyssna på andra program i serien så kan du göra det på UR Play eller där poddar finns. Jag som gjorde programmet heter Özgür Karlidag och producent var Elin Iskra.
Det här är ett program från UR.
Det är ju inte bara så att vi är utsatta för övervakning utifrån från en annan aktör, utan det handlar väldigt mycket om våra egna beteenden, till exempel att använda sociala medier.
Fabriken om övervakning.
Tekniken kommer ju bara bli mer och mer avancerad, så då är ju frågan, vad ska vi göra, vad vill vi göra och vad borde vi göra och inte göra?
Lyssna på Fabriken i appen UR Play eller där poddar finns.
Kärnkraft och jämlikhet i skolan, det är två av de ämnen som debatteras i lyssnarnas eget debattprogram från tidigare idag.
Hej och välkommen till denna kortade version av fredagens längre direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Vi börjar med ett samtal från Karin Ulin i Köping.
Ja, jag vet inte. Alltså, jag kommer att oroa mig väldigt mycket över ett stort, stort ämne. Mm-hmm. Som är då kärnkraften som eventuellt kommer att byggas ut i Sverige. Mm. Jag tycker det är så oroande. Och man hör ju liksom ständigt det här om att vi ska ha billig el. Och då ska vi ha kärnkraften. För den var billig när vi hade den tidigare. Och det är ju inte så eftersom den var subventionerad. Och tydligen ser det ut som att man pratar om att den blivande kärnkraften också ska subventioneras. Och då är det ju ändå vi som betalar. Men det är alltså i pengar. Mm. Men sen är det ju det här med vem kommer att betala den verkliga kostnaden för kärnkraften i Sverige och i hela världen. Det är inte vi. Det kommer inte att vara vi. Utan de som får betala mest i pengar, det är våra efterlevande. Inte våra barn och barnbarn kanske, för vi kanske är döda när det värsta händer. Men att kärnkraften är så sårbar. Och det vi vet om nu, det är ju hur det ser ut i världen. Att för det första att det händer olyckor i kärnkraftverk. Det vet vi ju redan att så är det. Det händer olyckor.
Fast det händer ju olyckor med allting. Så de som tycker att kärnkraften är bra brukar ju säga då att den är ju väldigt säker. Och tittar man på antalet olyckor om man jämför olika energislag, så om det händer så är det allvarligt, men det händer inte så ofta.
Nej, men det händer. Mm. Det händer. Det räcker med att det har hänt. Eller hur? Det vet vi att det har hänt och fått fruktansvärda följder. Och det är oavsett vad de här olyckorna är orsakade av. Det är ett kärnkraftverk som har orsakat de största, svåraste följderna. Så är det ju.
Just den sidan diskuteras ju inte så mycket idag.
Nej, precis. Och det är det jag är så orolig över. Jag tycker att det är så tyst. Jag förstår inte det här. Det är så tyst alltså. Mm. När vi vet av historien att makthavare, despoter, inte har några gränser för vad de utsätter människor och jord för. Och då vet vi, då måste vi veta helt enkelt att om våra civila kärnkraftverk och avfallet inte minst, det kan bli ett vapen i händerna på framtidens terrorister och makthavare. Det måste vi, det är ju sanningen. Mm. Vi kan ju inte tro något annat, för varför skulle de inte?
Men...
Och det är det här jag känner att jag blir så knäckt över det här med billigt och billigt. Vadå billigt? Alltså, våra efterkommande kommer att få betala väldigt, väldigt mycket pengar i att försvara och hålla undan.
Mm. Om vi tittar på svensk inrikespolitik, tycker du att det finns något motstånd mot kärnkraften där?
Jag tycker att det är tyst. Visst, men det är så att man jag vet inte egentligen, det är väl på vänstersidan och Miljöpartiet, där finns det ju. Men jag tycker att det är väldigt tyst.
Mm. Vad tror du om möjligheten att det blir en debatt om de här aspekterna av kärnkraften?
Ja, jag hoppas verkligen att det blir det, för att det är det som oroar mig mest.
Mm.
Och jag tänker alltså på hur... Ja, alltså, och det är det jag tänker också, när man är för att liksom satsa på en sån här sårbar koloss som ett kärnkraftverk och liksom framtiden med avfallet och alltihopa. Och då funderar jag på, är det så? Är vi människor sådana att vi tänker att ja, men det händer någon gång långt in i framtiden, då är vi döda för länge sedan? Ja, nej, det kan inte vara så helt enkelt. Man kan inte vara så cynisk.
Vi får se om det kommer fler samtal idag kanske, eller om det dröjer längre innan den debatten drar igång. Så får vi se om det blir en debatt i just de här frågorna. Tack för dina synpunkter och att du vill ringa in till programmet. Peter Wennberg i Malmö, hej.
Hej Thomas.
Ja, hej. Vad vill du säga?
Ja, det går ju inte en dag utan att man måste bli provocerad, va?
Okej.
Och förra veckan så var det en diskussion kring det här med om man ska skicka in barnen på dagis vid 3 års ålder. Mm.
Förskola heter det.
Ja, jag tycker att det är väldigt märkligt för att barn ska skickas in på förskolan när de är 3 år.
Mm.
Och sen så sparar, vi har ju något väldigt fint i Sverige som heter föräldraförsäkring. Mm. Som ger föräldrarna väldigt många dagar, över 200 dagar, 250 närmare, per förälder att vara hemma med sitt barn. Och jag har märkt en kultur där föräldrarna sparar sina föräldradagar fram till att barnet är 12 i princip. Man har ju rätt att göra det.
Ja, en del av dagarna kan man spara, inte alla.
Ja, bara för att förlänga sin semester, sin sommarsemester.
Mm.
Och det tycker jag är ett fiffel.
På vilket sätt blir det fel, tycker du?
Ja, men alltså föräldrapenningen eller föräldraförsäkringen, det är ju för att du ska knyta an till ditt barn. Och när barnet börjar närma sig 12...
Du menar att man ska ta ut det tidigare helt enkelt? Så...
Ja, det är mitt förslag. Begränsa det där så att dagarna ska tas ut innan barnet börjar i vanlig förskoleklass eller nollan eller vad det heter numera.
Okej, okay. Ja. Och då löser vi det problemet om vi ändrar den tiden som man har på sig helt enkelt.
Ja, men du får ju effekter på arbetsmarknaden med. För det är ju sådana tider nu när man ska planera sin semester och så.
Mm.
Och så fort någon inte får som de vill, om man har barn, så drar man föräldrapenningskortet.
Mm.
Och det kan ju inte arbetsgivaren säga nej till. Och då får de barnlösa snällt anpassa sig.
Mm. Tycker du att det är orättvist att det finns, om man inte själv har barn då, så har någon annan det här kortet att dra?
Absolut inte, så länge barnen är små.
Ja, okej. Okay. Mm.
Ja.
Bra.
Men om ungen är 10, så visst kan den vara ensam hemma och göra egna smörgåsar och sådär. Ja. Det tycker jag är rättvist.
Bra. Tack ska du ha, Peter.
Tack.
Johan Fredrik Nyström i Jönköping. Jag undrar vad du tycker och tänker.
Jag har en fundering här när det gäller jämlikhet.
Ha?
Eller egentligen riktig jämlikhet skulle jag vilja säga. Så. Jag har jobbat som idrottstränare under många år och jag har tyvärr fått cancer och blivit blind. Så jag har fått mycket tid på att fundera på lite sådana här saker. Och det är ingenting som uppmärksammar sig jätteofta, men vi har ett problem med jämlikhet i skolan idag.
Mm.
Jag har en syster som är rektor för en stor skola, så vi pratade lite grann om det här ibland också. Och det pratas väldigt mycket om jämlikhet när det gäller tjejer, kvinnor och så, va? Men det pratas inte så mycket om de ensamma pojkarna, killarna i skolan som finns idag. Och det finns en stor grogrund bland annat till gängbildning och även massskjutningar i Örebro och sådana saker. Där tittar man lite grann noggrann på bakgrunden på de här killarna som har gått dåligt för, va, så finns det ofta en väldigt stor ensamhet och utanförskap i skolan som jag tror vi vuxna måste ta vårt ansvar som förebilder för de här ensamma pojkarna i skolan där vi var, och det är därför som jag vill prata om riktig jämlikhet. Så.
Hur tar vi vuxna vårt ansvar?
Jag hade jättestora problem med vuxna förebilder när jag var väldigt ensam som barn och vuxen då, och givetvis så har vi ju föräldrar som ska vara förebild, va? Men även lärare, rektorer måste ta sitt ansvar och uppmärksamma alla i klassen till exempel då, va?
Mm.
Det får inte vara så att som i mitt fall att mina betyg sjönk oerhört snabbt under högstadiet och gymnasiet, trots att jag var ganska begåvad så va? Jag är ganska begåvad så jag saknade totalt vuxna förebilder därvid va? Och vi vuxna måste ta vårt ansvar för alla både killar och tjejer så.
Måndag klockan 9:30 startar nästa direktsända Ring P1, då med Sofie Eriksson i Malmö som programledare. Så ring henne och säg vad du tycker och tänker. 020 22 10 10 Ring P1.
Jag försöker se på det lite utifrån ungefär. Jag tänker en stumfilm från 30-talet att man, det går en sån här herre med kostym och käpp och han liksom visslar och är lite nöjd och så pang så får han liksom en flygel i huvudet.
Mm. Möt Rysslandskännaren Martin Krag.
Och så pang så får jag bland det dödligaste en människa kan drabbas av. Mm.
Lyssna på söndagsintervjun efter 8-nyheterna i P1.
Om ungefär 5 minuter får vi ett land- och sjöväder från SMHI i Norrköping. Ekonyheter därefter 10:00 och så drar kvällsupplagan av Studio 1 igång 12 minuter över. Ja, så ungefär ser det ut här i tablån i P1 ikväll. Men allra först ska Magnus Berg botanisera i vårt humorarkiv.
Sveriges Radio, program 1.
Radiofynd. Föreningen för flygighetens främjande presenterar Ragabam Singbom, en kutumalisk veteran, kroven och skimponerad av Remel Pavel. Bevmärkande, Brottabir, Erbror Allemsdotter Vrak, Ravel Pommel, Hjörtin Mang.
Brottabir, Ravel Pommel, Hjörtin Mang, vad är nu detta? Jo, i 8:e och sista FFFF fick Alice Babs, Britta Borg och Martin Ljung kliva åt sidan och släppa fram träblåsarna i orkestern. Men inte för att spela. Kasper Ljukström och Nils Blycker hade utvecklat en speciell talang. Och Povel Ramel gav dem i uppdrag att mot gaget av en lunch skriva upp en sketch utifrån det. Mycket nöje.
Nu ska vi emellertid göra...
Agotton.
Vad är det frågan om?
Vi kommer som ledmämmar här och tappas en renter för sälfejarfrämjandet.
Det är en förening som främjar sälfejandet i landet.
Och för att bli en bra sälfejare så måste man alltså kunna tala taklänges.
Och feja säl med andra ord.
Jaha, jag tror jag förstår. Tala baklänges och säga fel, va?
Precis.
Ja. Vi håller ju på med en liten musikkväm här just nu.
Åh, blir det musik? Vad härligt. Be att de spelar Bruvestaforsens as för mig utav Kallabogölle. Den älskar jag.
Ja, det skulle jag gärna gjort, men nu är det så att vi sysslar just med lite högre musik här, mycket högre.
Högre musik? Ja, men ta Blåsöfrömster då, av Pellen Wettersson Birger.
Ja, det är väl ett stypet näcke.
Vad sa ni att det var?
Ett stypet näcke.
Han menar ett näpet stycke, Blåsöfrömster.
Alltså, Blåsöfrömster. Förresten så är min favoritkompositör Ludwig van Beethoven.
Dajajoka, ja. Hedvig van Båtluven. Det är inte smaltåkigt, det är inte. Han är duktig, Hedvig. Det är han som har skrivit den där Månssonsgenheten, är inte det? Han är brasbu.
Jag spelar vad som helst, vet jag. Skethovens buva. Eller varför inte Uvertåren till bästa häcken av Kurt Atterberg? Kutteberg.
Ja, jag tackar. Uvertyren till bäckahästen av Kurt Atterberg.
Av Art Kutteberg.
Nej, jag vet. Jag vet något som är mycket bättre. Ni ska spela den här snötvipparkneten. Eller också ska ni ta den här Sahara Skede, ja. Unasen och en tutt. Den är väl fin. Den har den där kjelvände sentotaren Komsky Korskariff, va?
Ja, nu har jag inte tid med er längre. Programmet måste fortgå.
Ja, jag förstår. Vi står inte Skara längre.
Nej, men kom ni till oss och ät en bit någon dag. Lova det. Vi har öppnat ett litet stärningsnäll upp på Söder.
Ja, visst. Tidernas latmokus. Svärtligt koljämmen.
Ja, här har jag tagit med mig en satmedel och tittat på så länge. Vi har alltid ett stort allmänt börsgårdsmord. Och det är mycket omtyckt, ska jag säga. Bland annat finns det sicken spill med löskrek. Huvudpastej med lärka och brankokixen.
Ja, det låter mycket gott.
Så har vi bröstatråd förstås och orgårdshäst.
Jag sa ju häst också.
Nej, herrgårdsost förstås.
Ja, vi har Osterbottens väst också för den delen.
Ja.
Och en massa småvarmt har vi. Man kan välja mellan njuvad sture, revstukning, långsjovisada och lorvkåda. Vad man vill.
Ja, och då glömde du ändå spartlandsgorris med smört rör.
Ja, det gjorde jag. Men det är ju en typisk så sängsak, så att säga. Det är för titta mosträttskustrorna.
Och tänk i augusti då, de har fått ett tjog härligt nykräkta koftor.
Ja, med dickemull.
Ja, det ska vara dickemull till då.
Ja, eller en trippelsoffa med väggytor, det är heller inte då.
Vad är det nu då?
Han menar trippelsoppa med äggvitor. Ja, ja.
Eller rölstrad haspotta.
Jag tar ingenting av det där.
Ja, men en fågel måste vi...
Nej, ingen fågel heller.
Ja, men spämmon plockad oskjuten nyrre. Ja, eller stedkalsjök.
Stedkalsjök.
Fast då har vi ju förstås halkat in på rent kött.
Ja, det har vi. Ja, ja. Och då har vi faktiskt mycket att välja på. Vi har till exempel fläskros med motlägg. Ja, om man nu inte föredrar helt enkelt någon stamlek med smörsiljepär. Eller en snipprika katsel med svavad stump.
Ja, och vill ni äta något enklare så går det bra på vanliga kökaroner med mattbullar också.
Ja, ja.
Nej, nu måste jag köra ut er båda två. Ja.
Adjö och tack för oss.
Ja, ja, adjö. Tack. Och mina damer och herrar, nu kommer orkestern att spela upp Trollhoppet i Brallhögen. Bralltroppet. Det finns inget annat späcke vi kan styra efter.
Vila rätt, har ni på mig så ska jag sjunga.
Tack ska du ha.
Föreningen för flugighetens främjande, Ragga Bang Tsim Bom, av Remel Pavel. Pavel Reb, Povel Ramel, från 1951. Följ radiohumorns utveckling i Radiofynd. Jag heter Magnus Berg.
Sveriges Radio, sedan 1925.
Putin rustar vid finska gränsen. Det är rubriken för dagens Ekopodden där Carina Holmberg, Sveriges Radios Nordenkorrespondent, är gäst ikväll. Hör programmet 11:55. Nu 10:10 blir det väderrapport.
Ja, god kväll, och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett lågtryck med tillhörande regn och skurar rör sig åt nordost över norra Skandinavien till norra Finland. Imorgon växer en tillfällig högtrycksrygg in över södra Sverige och ger här sol eller växlande molnighet, medan i norr dröjer regn fortsatt kvar. Risken för bränder i skog och mark är imorgon stor eller mycket stor över delar av östra Götaland och östra Svealand. Gräsbrandsrisken är imorgon lokalt stor i nordvästra Dalarna och sydvästra Norrland. Prognos fram till imorgon kväll, södra Götaland och Öland. Mest molnigt och i natt mellan 10 och 13 grader. Imorgon till en början fortsatt en del moln, men fram på dagen mest soligt och då 17 till 22 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Norra Götaland och Gotland, klart till halvklart och nattetid mellan 5 och drygt 10 grader. Imorgon sol varvat med en del moln och dagtid 16 till 21 grader. Vind omkring väst med tidvis friska vindbyar. Hela Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Över Mälardalen, Bergslagen och norra Uppland en del skurar som passerar åt sydost. I övrigt klart och halvklart. Natttemperatur 5 till drygt 10 grader i norra Dalarna och nordligaste Värmland 0 till 5. Imorgon sol som fram på dagen samsas med en del stackmoln. Dagstemperatur 15 till 20 grader i norra Dalarna och Hälsingland 10 till 15. Västlig eller nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Södra Norrland utom Gästrikland och Hälsingland. Molnen dominerar och i främst Jämtland och Ångermanland skurar som i fjällen kan ha snöinslag. Nattetid 3-8 grader, i fjällen omkring 0. Imorgon längst i norr och i fjällen fortsatt en del skurar, i övrigt uppehåll och på eftermiddagen kan solen titta fram. Temperatur 7-12 grader, i fjällen omkring 5. Nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Hela norra Norrland, tidvis regn som i den högre terrängen i fjällen kan ha inslag av snö. I natt 4-8 grader, i fjälltrakterna omkring 0. Fram på morgondagen 5-10 grader, i fjälltrakterna fortsatt runt 0. Vinden frider till nord eller nordväst och ökar. Imorgon på Kalfjället upp till hård, i övrigt friska till lokalt hårda vindbyar. Söndagen inleds med soligt väder i stort sett hela landet, men då ett nytt lågtryck rör sig norrut på Norska havet ökar molnigheten västerifrån och följs under eftermiddagen eller kvällen av regn. På måndag berör regnet främst norra Norrland. Övriga landet får sol varvat med moln och främst över södra Götaland och södra Norrland en del skurar. Under tisdagen sker åter en tillfällig stabilisering i samband med ett högtryck, vilket ger soligt eller växlande molnighet i hela landet. För norra Sverige gäller det även under onsdagen, medan det över södra Sverige från sydväst drar in ett nytt lågtryck med regn och tilltagande vind. Från torsdagen blir det fortsatt ostadigt väder då nya lågtryck sveper in västerifrån. Då går vi över till temperaturuppgifter. Stockholm har idag haft som högst 18 grader, Göteborg 15, Malmö och Kalmar 22, vilket är landets högsta temperatur och noterades även i Oskarshamn. Karlskrona 18, Visby 19, Jönköpings flygplats 18, Norrköping 20, Karlstad 19, Gävle 17, Mora 18, Sundsvall och Östersund 12, Storvallen 11, Umeå 14, Vilhelmina 13, Luleå 16, Jokkmokk 17, Kiruna 14 och Kattejokk 7 grader. Vad gäller vädret i övriga Europa så har vi mycket varm luft över Iberiska halvön och Italien. Och där den här varma luften stöter på svalare luft längre norrut och österut uppstår skurar och åska. Oslo har idag haft som högst 22 grader, Helsingfors 20, Riga 19, London 26, Paris 31, Nice 24, Berlin 25, Wien och Kiev 22, Warszawa 21, Moskva 25, Malaga 32, Rom 29, Belgrad 22 och Aten 24 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 40,1 grader och uppmättes i Sevilla i Spanien. Då går vi över till en nederbördssammanställning för Sveriges del för det senaste dygnet. Ett lågtryck med tillhörande regn har passerat åt nordost över Skandinavien, i fjällen med lokala inslag av snö. I Götaland har Hästveda i norra Skåne fått 13 mm, Ullared i inre Halland 10 och Hanö vid Blekingekusten 8. I Svealand fick Ställdalen i Bergslagen 15 mm, vilket är landets högsta notering. I övrigt fick Kloten i Bergslagen 13 och Daglösen i östra Värmland 10. I södra Norrland rapporterade Föllinge i Jämtland 8 mm, Krångede i östra Jämtland 7 och Storvallen i Jämtlandsfjällen 6. Och i norra Norrland uppmätte Gelas i södra Lapplandsfjällen 11 mm, Vidsel i Norrbotten 9 och Tjåkape i mellersta Lappland 8. Och nederbörden mäts i millimeter smältform. Nu sjöväder. Ett lågtryck rör sig åt nordost över Skandinavien till norra Finland. Från i natt växer en högtrycksrygg in över södra Skandinavien. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten. Väst och avtagande 2-7 meter i sekunden, tidvis växlande. Imorgon eftermiddag omkring syd och mest god sikt. Fiskebankerna och sydutsira, nord eller nordväst 4-9, imorgon med början västerifrån fridande till syd och tillfälligt växlande 1-5, mest god sikt. Skagerrak och Vänern, väst eller syd, väst 7-12, i natt fridande omkring nord och avtagande 2-7. Imorgon växlande, men till kvällen åter väst eller sydväst, god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring väst 5-10, imorgon avtagande, till eftermiddagen växlande 1-5, god sikt, någon skur. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, omkring väst 6-11, imorgon eftermiddag något avtagande, mest god sikt, någon skur. Finska viken, syd eller sydväst 5-10, imorgon eftermiddag 8-13, tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, vridande väst eller nordväst 3-8, i natt 7-12. Till en början något regn med måttlig sikt, annars god sikt. Och norra Kvarken och Bottenviken, omkring syd eller växlande 1-5, i morgon eftermiddag med början söderifrån, väst eller sydväst och ökande 5-10 meter i sekunden. Och tidvis regn med måttlig sikt. Och så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde och Skagen väst 9 meter i sekunden, också i Fyr sydväst 9, Nordkoster väst 7, Väderöarna väst 12. Måseskär väst 13, Pålgrunden sydväst 11, Naven sydväst 7, Vinga väst 8, Nidingen väst 7. Anholt, Hallandsväderö, Drogden och Falsterbo väst 8, Arkona väst 13, Skillinge sydväst 5. Hammarodde sydväst 11, Hanö väst 8, Ölands södra udde sydväst 6, Ölands norra udde väst 6. Harstena väst 5, Håbury sydväst 7, Fårösund väst 3. Landsort väst 8, Skarbö väst 2, Svenska högarna sydväst 6, Söderarm sydväst 7. Finska Utö sydväst 8 och Dimma, Nyhamn sydväst 9, Märket sydväst 7, Örskär sydväst 10, Äggegrund väst 5, Kuggören väst 2. Brämön nord 1, Lunge nordost 2, Skogsudde och Jennesklubb ost 3, Holmön sydost 2. Bjureklubb och Rödkallen sydväst 2, Piderönskär sydväst 5, Kemifyr ost 4 och Storön till sist syd 1 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången. God kväll och god natt.
Här är Ekot. I kväll så skulle rapparen Yasin ha spelat på Brännbollsyran i Umeå. Hans första spelning på 9 år. Men konserten ställdes in efter att mordplaner mot artisten avslöjats. Och så här reagerar några festivalbesökare på den här inställda spelningen.
Det är ju såklart sjukt tråkigt. Det var ju något man hade sett fram emot hela, ja men hela året.
Det är tråkigt att höra att han inte ska spela. Samtidigt tycker jag att de har gjort ett bra arbete med att kunna hitta det där. Alltså innan det händer någonting. Att vi ändå har den resurserna så att vi kan lösa problemet innan att problemet sker.
Säger Jonathan Sundin och Jonathan Marklund, två av besökarna på festivalen Brännbollsyran. Yasin skriver själv på sociala medier att det inte är hans beslut att ställa in och att han delar fansens besvikelse. Enligt Aftonbladet ska ett morduppdrag ha stoppats av polisen och två unga personer har gripits. Något Fredrik Jeppsson, biträdande lokalpolisområdeschef i Umeå, inte vill bekräfta. Han säger att det är arrangörens beslut att ställa in konserten.
Nej, men jag tyckte det är olyckligt att man inte kan genomföra spelningen med Yasin. Mm. Det är många som har betalt pengar för att komma hit och man vill se det här. Det är ett litet misslyckande att det blir på det här sättet. Det är en allmän sammankomst inom ramen för en offentlig tillställning. Och vi är satt till att se till att de ska kunna genomföras. Och det har vi jobbat stenhårt här under de här senaste veckorna. För att det ska kunna gå att genomföra.
Yasins konsert i Umeå skulle ha blivit hans första på 9 år. Efter att det blev känt att Yasin skulle spela på festivalen har det blossat upp en debatt kring artistbokningen. Jalle Poljarevius, underrättelsechef i polisregion Mitt, säger att man inte ska underskatta musikens betydelse.
Mm. Vi kan ju inte jobba med att förbjuda liksom musikgenre och liknande. Däremot måste man skapa någon form av motberättelse när man glorifierar eller berättar då vad man ska göra med sina motståndare och så vidare. Unga måste ju få höra ytterligare en sida så att inte bara en enda sida levereras.
Reporter här då Sofia Diaz i samarbete med P4 Västerbotten. För att få in mer hjälp till Gazas befolkning så görs nu ett försök att segla med en last med mat och vatten till området. Det sker under ledning av grupperingen Freedom Flotilla Coalition. Aktivisten Greta Thunberg är ombord på båten som just nu befinner sig utanför Siciliens kust.
Just nu befinner jag mig på båten Madeline som är en båt i Freedom Flotilla Coalition-kampanjen som syftar till att försöka fortsätta skicka båtar som ska segla mot Gaza för att försöka bryta blockaden.
Greta Thunberg är Sveriges enda representant på båten som planerar att sätta kurs mot Gaza på söndag. Enligt henne riskerar båten att utsättas för attacker, kapning och att de 12 aktivisterna ombord blir häktade.
Ja, det räcker då som vi har bedömt att det är värda för oss att ta i sammanhanget för att vi måste göra allt vi kan.
Greta Thunberg tror att chansen att aktionen lyckas är liten. Men enligt Jeanette Escania, ordförande för Ship to Gaza Sverige, som är en del av grupperingen bakom, är insatsen ändå viktig.
Alltså, vi gör detta för att vi tror på att det här svälten måste få ett slut också. Vi måste öppna upp för att fler hjälp kommer in i Gaza. I så världen liksom, att vi gör något.
Tror ni att ni faktiskt har chans att komma i land med de här förnödenheterna?
Ja, vi tror alltid det. Det är därför vi gör det. Vi anser att alltså hjälpen måste komma in. Och vi tror det, om inte Israel stoppar oss.
Sa Jeanette Escania, ordförande för Ship to Gaza Sverige. Reporter Jakob Eriksson. I USA har Trump-administrationens försök att kontrollera amerikanska lärosäten skapat oro bland de internationella studenterna. Och svenska studenten Siri som läser på college säger att ingen utländsk student går säker längre.
Jag har aldrig haft så här mycket ångest och generell oro för att komma tillbaka.
Tonläget från USAs regering under Donald Trump blir allt hårdare mot amerikanska universitet och högskolor. Trump har försökt hindra Harvard-universitetet från att ta emot internationella studenter. Ett beslut som dock tillfälligt har blockerats i domstol och som blev förlängt i torsdags. Siri som inte vill medverka med sitt riktiga namn har precis avslutat terminen i USA och är hemma i Sverige över sommaren. Hon är nervös över att få problem när hon ska resa tillbaka i höst.
Jag kommer ju gå igenom mina papper flera gånger innan jag åker. Jag kommer se till att jag har precis allting, men jag kommer också ha läst igenom det.
Hur många svenskar som studerar i USA är svårt att veta. Men förra hösten ansökte 650 svenskar om studiemedel för studier i USA från CSN. Inför denna höst har hittills runt 500 ansökningar kommit in till CSN, vilket indikerar en minskning. Vid Göteborgs universitet som skickar 20 studenter till USA i höst märktes ett minskat intresse för studier i USA redan innan Trump blev president. Det säger Helena Sjöholm, enhetschef vid universitetets internationella center.
Att man är mer intresserad av Europa. Att det finns en, liksom, en osäkrare värld gör att man helt enkelt vill vara nära hemma.
Donald Trump har sagt att han vill dra in studentvisum för kinesiska studenter. Men enligt Siri löper alla utländska studenter en risk att hamna i problem med amerikanska myndigheter.
Jag har ingen som går säker. Alla är i risken av att antingen bli deporterade eller inte bli insläppt i landet.
Reporter Alexander Jakobsson. Och vi håller oss kvar vid Trump, för USAs högsta domstol ger presidentens regering rätt att häva skyddsstatusen för 500 000 migranter från 4 länder. Domstolen avfärdar därmed en lägre instans beslut att upprätthålla skyddsstatusen för dem. Det handlar om personer från Kuba, Haiti, Nicaragua och Venezuela som haft rätt att vistas i USA av humanitära skäl. Nu till Pakistan, för där har presidenten idag skrivit under en lag som förbjuder barnäktenskap.
Efter mycket debatt och opposition från religiösa krafter har en ny lag slagit fast att minimiåldern för äktenskap i Pakistan är 18 år för både mannen och kvinnan. Den som bryter mot lagen riskerar att dömas till minst 1 års fängelse och böter. En strängare straff riskerar den man som är över 18 och som gifter sig med en minderårig flicka. Lagen lägger också ett ansvar på domstolsväsendet att agera om man får höra talas om att ett bröllop ska hållas. Den som lämnar tipset får lov att vara anonym och ska skyddas. President Asif Ali Zardari har stått under hård press från religiösa grupper att inte skriva under Child Marriage Restraint Bill 2025. Grupperna anser att den strider mot islams regelverk och att man bör försöka komma åt problemet med barnäktenskap på annat sätt. För kvinnorättsförkämpar är detta däremot en stor seger. En av de politiker som argumenterat för den i parlamentet säger till lokala medier att detta inte bara handlar om lagstiftning utan om att försäkra sig om alla flickors rätt till utbildning, hälsa och ett värdigt liv. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
I Frankrike så blir det från och med den 1 juli förbjudet att röka på platser där barn vistas.
Super, parce que la plage c'est un endroit avec l'air pur quoi et quand tu sens la cigarette c'est mauvais quoi.
Ett toppenbeslut, säger en 8-årig flicka på en strand till BFM TV. För henne är det självklart, stranden är en plats med frisk luft och cigarettrök luktar illa, kommenterar hon. Från den 1 juli är det alltså, enligt fransk lag, slut med fimpar i sanden. Men det är inte bara stränder som omfattas av rökförbudet utan även parker, busshållplatser och utanför skolor och sportanläggningar. Överallt där det finns barn. Böter kommer att vara 135 euro om man bryter mot det här. Enligt statistik från franska hälsoministeriet har rökandet i Frankrike allt mer blivit en klassfråga och allt färre yngre välutbildade röker. Det nya förbudet gäller inte heller överallt. Det är fortfarande tillåtet att röka på många uteserveringar i Frankrike och det är tillåtet att använda e-cigaretter. Cecilia Blomberg, Paris.
All musik som Taylor Swift gjort tillhör nu henne själv. Där eftersom hon nu officiellt köpt tillbaka rättigheter.